Vibery Audiobooks presenterar Hej då så länge, skriven av Lena Larsson, uppläst av författaren.
Citat. Du kommer födas och dö, födas igen, så länge du hör musiken. Slutcitat. Marcus Krunegård. Del 1, kapitel 1, 1992. Det bubblar lika mycket i mitt hjärta som det bubblar i våra glas. Jenny häller upp champagnen redan i hallen när jag kommer hem till henne. Skål för våra nya liv, säger hon. Jag kan inte tro att det är sant. Jenny klingar sitt glas mot mitt. Det är sant. Drömmen har blivit verklighet. Vi har kommit in på samma konstskola. Hon verkar vara lika glad som mig, men inte lika förvånad. Frågorna snurrar i mitt huvud. Hur kan det komma sig att jag har blivit antagen? Har det blivit något fel? Är det inte för sent? Jag är redan 31 år. Luften luktar nytvättad och asfalten är mjuk under mina fötter när jag promenerar hem till Henriksdalsberget senare på kvällen. Men jag kan inte sluta fundera över hur det kommer sig att jag har blivit antagen på en konstskola. Det är ju Marie, min 2 år äldre syster, som är konstnärlig, inte jag. Vi brukar skratta åt mina teckningar. Berusad av alla känslor och bubblet i min kropp kryper jag ner i mina skrynkliga lakan och släcker lampan. Bestämmer mig för att strunta i mammas tjat om hur svårt det är att överleva som konstnär. Jag har kommit in på en konstskola och jag ska bli konstnär. Tänker på Patrik och inser att jag måste börja visa honom lite mer kärlek. Vi har varit tillsammans i ett halvår nu och jag kan se hur hans ögon lyser av längtan efter min uppmärksamhet. Nästa morgon ekar telefonsignalerna från hallen. Jag släpar mig dit och lyfter luren. Karina låter andfådd. Jag får inget svar när jag ringer till Marie. Men hon sov väl hos dig i natt? Nej, hon gick hem till sin egen lägenhet igår kväll. Och nej, varför? Det knyter sig i min mage. Vi avslutar samtalet. Jag lägger på luren och går raka vägen in i badrummet. Vrider på kranen till duschen och tvättar mitt hår. Karina står redan i trapphuset utanför Maries dörr när jag anländer. Jag är glad att det är hon som står där, Maries bästa vän. Hon brukar se ut som en flygvärdinna med väl strukna kläder och snyggt sminkad. Idag är hon osminkad och skrynklig. Till slut får jag in nyckeln i låset. Det låter som en radio på där inne. Vi går in i hallen, förbi badrumsdörren som står på glänt. I sovrummet tränger sig solen in genom persiennerna ner på Maries tomma bäddade säng. Ur klockradions högtalare hörs programledarna från morgonpasset i P3. De pratar på som om ingenting har hänt. Karina går tillbaka mot badrummet. Jag går till köket, blundar och tar stöd mot köksbordet. Sen hör jag hennes steg komma närmare köket. Jag vänder mig om, möter skräcken i hennes ögon. Vi kramas, sen tar hon luren och slår 112. Hade mitt undermedvetna redan förstått vad som hänt eftersom jag på natten drömde att min syster sveptes iväg av en våg ute på ett stort hav? Var det därför jag satte igång och tvättade håret innan jag sprang iväg? Kanske ville jag fördröja beskedet eller kanske ville jag vara fin i håret när jag fick beskedet? Jag minns att jag tyckte det var konstigt hur jag tog mig tid att tvätta håret innan jag rusade iväg. Jag måste också ha ringt Patrik för han satt bredvid mig i Maries blommiga hörnsoffa. På den andra sidan satt Karina och 2 ambulansmän. Vi väntade på att polisen skulle kontrollera att inget brott begåtts och jag passade på att trösta ambulansmännen. Jag sa, det måste vara jättejobbigt att vara ambulansförare. Jag tycker verkligen synd om er. De såg på mig och nickade försiktigt. Jag hörde hur dumt det lät, men jag måste tycka synd om dem, annars hade jag inte klarat av att sitta där jag satt. Vägg i vägg med oss i det vitkaklade badrummet låg min syster död. Jag fortsatte att tycka synd om ambulansmännen tills polisen kom ut och meddelade att vi fick gå därifrån. Det fanns trottoarer som vi naturligtvis måste ha gått på, men inom mig kan jag bara minnas att vi med andan i halsen klättrade upp för berget mot de gula 60-talsbyggnaderna.